En podcast från Aftonbladet.
USA:s president Donald Trump hotar att ta kontroll över sin kommunistfiende Kuba. Och det är inte en överdrift att säga att spänningarna mellan grannländerna minst sagt är frostig. Särskilt efter att USA nu infört ytterligare sanktioner mot landet och kapat leveranserna av olja till ön. Trump-administrationen tror att regimen kan falla redan i sommar, enligt källor till amerikanska medier.
President Trump has suggested the US could take Cuba. Politico this morning reporting that the Pentagon has positioned troops for a military attack and just needs the president's go ahead.
Kubas president säger att Trumps militära hot har nått en farlig nivå som saknar motstycke. Och FN:s människorättsexperter har under våren kritiserat energisanktionerna och varnar för allvarliga humanitära konsekvenser.
Cuba's energy minister said the island had completely run out of fuel, oil and diesel, leaving the power grid in a critical state as this blockade from the US is really squeezing the country's supply.
Many individuals are saying they are living solely off bread, and anything you try and preserve in fridges, you can't preserve it because there's no energy to preserve it.
Det finns inget officiellt uttalande att USA skulle vilja ta över Kuba militärt. USAs utrikesminister Marco Rubio har däremot öppet talat om att man vill se ett regimskifte. Och Trump, han har under en längre tid pratat om att Kuba kan stå näst på tur efter Venezuela och Iran. Så vad vill egentligen Trump göra med grannlandet? Hur mår befolkningen där? Och kan det vara så att vi ser ett regimskifte redan i sommar? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Och gäst idag, Emily Svensson, Aftonbladets reporter i USA, som också varit flera gånger i Kuba. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur skulle du beskriva relationen mellan Kuba och USA nu jämfört med innan Donald Trump kom till makten?
Men relationen är ju klart sämre nu. Under Biden så var relationen också kall, men det fanns små öppningar. Alltså vissa lättnader, avtal om att Kuba skulle släppa politiska fångar och beslut om att ta bort Kuba från USAs terrorlista. Men Trump rev upp det nästan direkt och Kuba hamnade på terrorlistan igen. Restriktioner har skärpts och tonen är mycket hårdare. Och det här handlar mycket om press, ekonomiskt och politiskt. Så skillnaden är att före var relationen kall, men med små liksom sprickor i isen och nu är den djupfryst igen.
Senast i maj då så infördes ju nya sanktioner mot Kuba. Vad är det för sanktioner som införts?
Ja, det stämmer. USA införde nya sanktioner med tre tydliga mål. Nummer ett var mot Gaesa. Det är Kubas militärägda företagsgrupp och den kontrollerar mycket av turismen, hotellet, handeln, valutaflödena i landet. Och sen var det Moa Nickel. Det är ett statligt gruvbolag som är jätteviktigt för Kubas export. Och sen tre, en hög chef inom det här Gaesa. Så det betyder att deras tillgångar i USA fryses. Amerikanska personer och företag får inte göra affärer med dem. Och utländska banker kan också straffas om de hjälper dem med större affärer. Och det här är inte bara symbolik, utan USA försöker strypa pengar till Kubas militär och stat som en del då av Trumps hårdare linje för att öka trycket på Kuba.
På vilket sätt drabbar de här sanktionerna kubanerna då?
Ja, men först och främst bränslet. Kuba behöver ju importera olja och diesel. Och när USA gör det svårare för länder och företag att sälja bränsle till Kuba, då stannar ju mycket i vardagen. Alltså bussar går inte, sopbilar står still, sjukhus får problem, elavbrotten blir allt längre. Det finns rapporter om att de har varat i upp till 22 timmar. Och sen pengarna, alltså de här sanktionerna skrämmer ju bort banker, investerare, företag. Och då blir det allt svårare för Kuba att köpa in mat, mediciner och sen också jobben. När turism och handel stryps så får ju staten mindre pengar och vanliga kubaner får färre inkomster. USA säger att syftet är att slå mot regimen och inte mot folket. Men i Kuba är staten och militären så djupt i ekonomin att trycket snabbt hamnar på vanligt folk. Men det ska också sägas att sanktionerna är inte enda orsaken till Kubas kris. Landet har också stora egna problem sedan innan med en svag ekonomi och dåligt skött statlig sektor. Men sanktionerna gör krisen mycket, mycket värre.
Hur reagerar då omvärlden på USAs hårda linje mot landet?
Ja, men många utanför USA tycker nog att Trump går för långt. FN-experter har varnat för att den här bränslepressen från USA slår direkt mot vanliga människor, och de beskriver det till och med som att Kuba svälts på energi. Och samtidigt verkar många regeringar försiktiga, de vill inte hamna i öppet bråk med Washington, så därför blir kritiken oftast hårdast från FN, människorättsexperter och Kubas egna allierade. De viktigaste allierade för Kuba är ju Ryssland, Kina, Venezuela. De backar Kuba politiskt och ser USAs linje som, ja, men ett angrepp på ett självständigt land. Så USA kan ju pressa Kuba hårt ekonomiskt, men Trumps linje är också ganska kontroversiell och ganska ensam just nu.
Vad skulle Trump tjäna på att göra en Venezuela av Kuba? Och vad väntar i sommar? Aftonbladet Daily är alldeles strax tillbaka, och då pratar vi mer om det här. Häng kvar! Och trots de här spända relationerna mellan länderna så möttes ju toppmilitärer vid Guantanamo-basen i förra veckan. Hur ska vi tolka det, och vad var det egentligen man diskuterade där?
Ja, det här ska inte tolkas som att relationerna håller på att tina. Alltså, många medier beskriver det här mötet som kort, praktiskt, inte som ett diplomatiskt genombrott, utan nästan tvärtom. För när läget är riktigt spänt så behöver militärerna ändå kunna prata med varandra, annars kan ett missförstånd vid Guantanamo snabbt bli en större kris. Så det handlade mycket om praktisk säkerhet, alltså hur man undviker incidenter runt den här amerikanska basen på Kuba. Man ska ha tagit upp skyddet för amerikansk personal och deras familjer, beredskap på den här basen där jag faktiskt har varit för några år sedan. Och alltså, det här är en väldigt laddad plats i relationen mellan USA och Kuba. Kuba ser ju den här basen som ockuperad mark, och USA ser den som strategiskt så viktig. Men det här visar ju ändå att båda sidor vill hålla en kanal öppen även när läget är spänt.
Vad vill Trump med Kuba då egentligen?
Ja, det är svårt att veta exakt, men Trump vill pressa Kubas regering så hårt att den tvingas förändras, eller alltså i bästa fall för honom kanske faller. För USA beskriver det som en diktatur, ett säkerhetshot. Han vill strypa de här pengarna till staten och militärer, stoppa stöd från länder som Venezuela och Kina, och visa att USA inte accepterar en kommunistisk regim så nära Florida. Och Axios har rapporterat att Trump-administrationen förbereder sig till och med på scenariot att Kubas regering eventuellt kan kollapsa redan i sommar. Det här betyder inte att USA planerar en invasion nu, men det handlar om maximal press med bränsletrycket, militär beredskap. Och om han kommer lyckas, det är väldigt osäkert. Alltså, Kuba är ju extremt pressat, ekonomin är i kris, folk är arga, bränslebristen är akut. Men Kuba har ju levt under amerikanskt tryck i många, många år. Och även om sanktioner kan försvaga den här regimen så kan det också göra att ledningen skyller allt på USA och biter sig fast ännu hårdare. Så Trump kan öka den här krisen, men att styra vad som händer efteråt, det är mycket svårare.
Det skrivs ju en del om att Trump vill göra en Venezuela med Kuba. Alltså, vad menar man med det exakt?
Ja, Trump försöker använda en slags Venezuela-modell mot Kuba med hårt ekonomiskt tryck, sanktioner och hot om konsekvenser liksom, och stöd till politisk förändring. Men Kuba är inte Venezuela, för i Venezuela fanns ju oljan. Vi hade Nicolás Maduro som tydlig huvudfiende som man sen gick in och tog med sig till USA och som nu de vill ställa till rätta på amerikansk mark. Och det fanns en mer synlig opposition där som USA kunde stödja. Men Kuba är mer fattigt, det är mer militärt kontrollerat och det finns inte liksom någon självklar oppositionsledare heller som USA kan lyfta fram. USA kan ju tjäna flera saker på detta. De vill få bort en kommunistisk regim nära Florida. De vill bryta de här banden till Kubas allierade. Och även inrikespolitiskt finns också en poäng här. Och visa styrka inför väljare i Florida. Särskilt de här exilkubanerna som lever där. Och andra grupper som vill se en hård linje mot den här regimen. Men risken är stor. Om inte trycket leder till någon förändring så kan det också skapa mer kaos och mer lidande för vanliga kubaner och mer flykt från Kuba. Så även om Trump lånar delar av Venezuela-spåret för att pressa fram förändring så ser många bedömare en liknande militär lösning, att man går in i landet, som rätt så osannolik just nu.
USAs utrikesminister Marco Rubio, hans föräldrar kommer ju från Kuba. Hur påverkar det relationen mellan länderna?
Ja, men det påverkar tonen mycket. Alltså, Marco Rubio är född i Miami, son till kubanska invandrare och har byggt hela sin politiska profil på att vara stenhård mot Kubas kommunistiska regim. Och det gör ju Kubafrågan inte bara till utrikespolitik för honom. Alltså den är väldigt personlig också. Han kommer från Florida där den här gruppen med exilkubaner har varit en väldigt viktig väljargrupp länge. Och som utrikesminister får ju Rubio nu mycket större makt att driva den linjen. Han beskrivs som en av personerna bakom Trumps hårda Kuba-politik. Och för Kuba är det här förstås ett rött skynke. Kubas utrikesminister har anklagat Rubio för att driva en personlig agenda mot landet. Så den här bakgrunden från Kuba, det gör inte relationen mjukare utan tvärtom. Det gör USAs linje mer hård, skulle jag säga.
Kommer relationen mellan länderna tina någon gång då?
Ja, någon gång kan det ju göra det förstås, men inte snart. Alltså problemet är att det här handlar inte bara om sanktioner, det handlar om historia, ideologi, de här exilkubanerna i Florida, mänskliga rättigheter. Alltså, vi har tidigare sett att det går att tina upp den här relationen. Obama inledde också en upptining 2014, året därpå öppnade USA och Kuba ambassader igen, började prata mer normalt med varandra. Men just nu går det verkligen åt motsatt håll. USA vill ju pressa Kuba och Kuba använder USA som USAs tryck som ett bevis för att landet är under attack. Så ja, länderna ligger ju för nära för varandra för att ignorera varandra för alltid, skulle jag säga. Men nu på kort sikt så är det verkligen djupfryst.
Och i och med det spända läget, hur tror du att sommaren kommer att bli?
Ja, det är omöjligt att säga, men som sagt, Trump-administrationen förbereder sig på ett scenario där regimen kan kollapsa. Det vet vi förstås inte. Vi får bara följa detta och se vad som händer.
Stort tack för att du var med oss och pratade om det här.
Tack själv.
Sist här, Emily Svensson, Aftonbladets reporter i USA. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.